När det kommer till support och kommunikation och stöttningar då från förbundet så kan jag säga personligen så har det varit nästan, ja, i princip noll kommunikation mellan mig och någon ansvarig då i förbundet ända sedan jag startade min satsning då på touren. Och jag tycker det är lite konstigt för vi är ju inte jättemånga som satsar och försöker sätta svensk tennis på kartan genom att försöka konkurrera då på världstouren. Så jag tycker det är lite konstigt där att man inte kanske för en bättre dialog och försöker hjälpa på olika sätt. Jag förstår att rent ekonomiskt är det alltid klurigt, men när det kommer till att bara visa att de känner till att man är där och existerar lite. Det är någonting som jag tror inte kräver så mycket, men kan ge otroligt mycket. Och det enda egentligen jag kan komma ihåg eller komma på som liknar det där lite är egentligen då jag tog min första poäng när jag satsade en gång till. Eller jag tror december 2018 då när jag var i Dominikanska republiken. Jag hade precis dragit iväg och spelat mina första futures då på min efter college satsning. Och så lyckades jag vinna första omgången där efter att ha kvalat in och slog en väldigt bra spelare och tog min första poäng. Och då fick jag faktiskt en videohälsning liksom från Robin Söderling där han sa liksom, ja, men stort grattis till vinsten, liksom, kör på. Och ändå fast det bara var en jättekort snutt så kommer jag faktiskt ihåg att den där grejen har levt kvar lite i mig. Alltså någonting bara. Det är en väldigt stark bekräftelse. Eller liksom, jag tror det där är otroligt värdefullt. Bara så små saker. Men det är lite konstigt när det kommer till just kommunikationen. Men det känns som att det är någonting på gång i alla fall. Jag har ingen riktig superinblick när det kommer till DC-laget så. Men det känns ändå som att Södling har börjat styra upp det lite där och försöka göra en liten omstruktur när det kommer till just de delarna av förbundet. Men jag har som sagt ingen större inblick där så jag är inte helt hundra på allting. Men bara sådana här smågrejer tror jag faktiskt är otroligt värdefullt och jag tror inte det kostar så mycket för förbundet att prata egentligen.
Mitt avsnitt som ni ges. Nu är det från Tennismagasinet. I avsnitt 73 av Tennismagasinets podcast så gästas vi av Simon Freund. Simon är rankad 429 i världen i dubbel och 700 i singel. Efter några år i USA på college gör han nu en heltidssatsning för att lyckas som proffs. I dagens avsnitt berättar Simon om sina år i USA och kommer med tips på bra saker att tänka på inför, under och efter college-tiden. Hur han önskar det fanns en tydligare mall och råd från förbundet i hur man gör en proffssatsning. Hur han hämtat inspiration från bröderna Ymer, livet som future grindare och det icke så hemliga vapnet pannkaksserven som blivit viral på Instagram. Det berättar Simon mer om. Hoppas ni njuter av avsnittet och vill ni komma i kontakt med mig så går det bra att mejla mig eller kolla in på Instagram. Mina uppgifter finns i avsnittsförklaringen. Nu välkomnar vi Simon Freund. Då har jag glädjen att hälsa Simon Freund välkommen till podcasten.
Tackar, tackar.
Simon, skulle du kunna börja med att på ungefär en minut berätta lite vem du är och hur du hamnat där du är idag? Lite kortfattat.
Okej. Okay. Jag heter Simon Freund. Jag är uppväxt här i Stockholm. Jag spelar tennis och har hållit på med sporter i princip hela mitt liv. Så jag är lite om man skulle säga en sportgalning.
Ja, härligt.
Jag kommer från en ganska bred bakgrund med massa olika sporter med gymnastik och vad vet jag. Konståkning och gymnastik, ja, tennis, allt möjligt. Sen tycker jag om att resa väldigt mycket och testa nya grejer och utmaningar. Och nu håller jag på och försöker uppfylla min barndomsdröm där med att livnära mig att spela tennis på heltid.
Läckert.
Så det är lite där jag är idag.
Ja. Gymnastik känns ju som en av de bästa liksom, allmänna idrotterna att hålla på med som ung, eller? Är det så? Jag tänker för styrka, rörlighet,
absolut,
liksom, man får ju väldigt mycket av det.
Ja, jag tror verkligen jag har fått mycket av liksom, kroppskontroller. Alltså, man lär känna sin kropp väldigt mycket liksom, från en tidig ålder när det kommer till liksom rörelser och motorik och styrka. Man jobbar ju väldigt mycket med liksom kroppskontroll, liksom studsa och
ah. Ja.
Så jag tror absolut att det har hjälpt väldigt mycket när det kommer till hur jag fungerar som person och på tennisbanan speciellt.
Ah. Ja. För jag har tänkt själv så här, om man skulle få barn någon gång och tänka att nu ska jag köra tennisracet med barnet, då är det gymnastik en av sporterna man bör sätta sin unge i tidigt.
Det tror jag absolut. Alltså jag tror det är väldigt populär, för det är en så pass allsidig sport, så jag tror oavsett vart då ditt barn eller så skulle hamna,
ja,
så tror jag verkligen att gymnastik bara är gynnsamt.
Ja.
Absolut.
Ja, läckert. Varför blev det just tennisen då?
Jo, jag vet inte. Jag tror, alltså det är, när man är 12-13 eller där någonstans, jag började sålla bort några idrotter för det är lite svårt att få ihop allting samtidigt. Men det spelar nog stor roll liksom, med kompisar och sånt i den åldern. Men jag vet inte, jag tyckte bara att tennis var jävligt otroligt kul.
Ja, så då blev det så?
Ja, så jag har varit mer och mer tennis.
Jag med. Jag tänkte egentligen börja den här liksom, podden, Simon, med att prata om din tid på college. För du valde ju att åka över och spela just college-tennis efter gymnasiet, antar jag.
Ja.
Ja. Kan du berätta lite om liksom, hur det valet gick till och lite precis liksom, före i valet av skolorna och ja, med dina tankar före liksom, du var i USA, så att säga?
Ja. Man ska vara ärlig, så är jag inte helt hundra vart ifrån college kom. Jag, så långt jag kan minnas i alla fall, sen jag började gymnasiet, då, 15 någonting, så har jag alltid varit inställd på att åka till college. Mm. Så det har alltid liksom varit min plan efter gymnasiet. Så jag var ganska tidig på hela processen med att kolla runt skolor och lite så. Eftersom att jag hade så stort intresse för det.
Mm. Det var aldrig ett alternativ att spela heltid redan efter gymnasiet då?
Jag tror inte, sen så vet man aldrig om så här, om jag hade gjort några otroligt stora prestationer på juniortiden så kanske det scenariot hade varit annorlunda. Men, ja, men från i princip att jag var 15 så var alltid planen att åka på college.
Ah.
Och nu när du säger det så tror jag faktiskt inte att jag hade valt bort college oavsett, för jag var alltid så intresserad av att åka college och typ utbildningen och ja, upplevelsen.
Mm.
Tänkte okay, alltid vara en så stor del av det. Sen så tror jag nog att jag var ganska insnöad på den här statistiken. Jag tror jag hörde tidigt när jag var ung, typ så här, snittåldern i ATP är 27 eller någonting sånt. Ah. Nu har det nog gått upp lite eller ner, jag vet inte. Ah. Men det var någonting jag hörde i alla fall när jag var 14-15 typ.
Mm.
Så jag tror den fastnade lite också. Jag tänkte så här, om jag är klar med skolan när jag är 21-22, så borde jag ha lite tid kvar.
Ja, som nu då.
Ja, exakt. Precis. Ja, men om vi ska fortsätta på resan lite så. Så processen där, är väl, jag vet inte, de som gått igenom det känner till det, men om man presterar bra på juniortiden så är det ganska mycket skolor som drar igen ganska snabbt och hittar det genom ITF-resultat och så. Och jag var lite ung och tyckte det var väldigt coolt med stora anläggningar och sånt. Åkte över på lite recruiting trips. Och så hamnade jag på min första skola som heter LSU. Mm. Och det var i södern i Louisiana State University heter den. Och det var faktiskt en otrolig upplevelse. Men sen var det lite av en kulturchock. Om man jämför med svenska, lite jantelagen och lite så.
Ja.
Och så kom man till södern där det var nästan tvärtom. Att alla är liksom väldigt... stå på sig, alltså otroligt mycket såhär, jag är bäst.
Okej, det var så?
Ja, det var otroligt mycket sånt. Alltså, du var där i södern.
Ah.
Så det var väldigt mycket liksom manligt. De är lite konservativa också liksom med olika saker i samhället. Men det var en otroligt rolig upplevelse. Och alltså, jag och hela laget där var otroligt tajta i och med att det varit lite mer... Ja, typ på sådana olika lager. Alltså det var väldigt tufft med allting. Men i allmänhet så var... Det var sjukt roligt i Louisiana med stora sporter. Alltså basketlaget var otroligt stort där. Och det var samtidigt som Ben Simmons till exempel, som sen var första picken i NBA-draften året efter jag lämnade.
Okay.
Och typ, ja, massa stora fotbollsspelare. Men sen efter 2 år så valde jag då att transfera.
Mm.
Och det är en liten lång historia, men det var lite rörigt med headcoachen där.
Vadå då?
Ja, om du vill gå in. Men jo... Vi hade en kille i laget som kom in som hade väldigt stort inflytande genom sin pappa och han var väldigt duktig på tennis. Och han och headcoachen kom inte riktigt bra överens.
Spelaren eller pappan?
Spelaren.
Ah.
Och pappan var ju då lite i mitten där någonstans.
Okej.
Okay. Och pappan var väldigt alltså mäktig i samhället och så. Och han var väldigt nära med han som var head of athletics i LSU. Och då kommer jag tänka LSU som är liksom en så stor sportskola, så var den mannen väldigt mäktig.
Mm.
Mycket säger saken. Så då började de rycka ihop lite och samtidigt då så presterade inte tennislaget jättebra jämfört med tidigare år. Så då var det ganska mycket press på headcoachen. Samtidigt då som den här spelaren hade en annan tränare som han tyckte om mycket bättre. Så då var det liksom så här, lite som att de kanske inte ordagrant sa det, men de jobbade liksom ut honom sakta men säkert.
Okay.
Så det var lite synd och han, otroligt bra kille han, headcoachen. Vi kom alltid väldigt bra överens. Men han hade ändå varit där tror jag i 17-19 år eller någonting sånt.
Herregud, ja.
Och så var det lite kaos och så. Och då mitt andra år då, så var det tyvärr att hans fokus var lite mer på att behålla jobbet än att kanske göra det bästa för alla spelare.
Jag fattar.
Så jag tror jag nämnde lite en artikel jag skrev i magasinet där. Med ja. Det, men jag spelade en match till exempel mot slutet och då kom ju coachen upp till mig och vi körde typ en av de sista två matcherna för att ja, i princip hålla oss kvar eller komma till slutspelet som i princip betydde om han skulle få behålla eller inte sitt jobb.
Ja.
Och då tror jag ledde set. Och så hade jag haft så här 5-2 i andra, så hade den andra kommit tillbaka och ledde 6-5 tror jag eller någonting. Så kom vi i sidbytet, så kom headcoachen där och han hade inte varit så mycket på min bana. Så bara kom han och satte sig bredvid mig. Så tänkte jag liksom, det kommer något geni i det här. Så bara vände han sig åt mig och bara, don't you dare fucking lose this match, Simon. Så bara gick han.
Hur vann du då?
Ja, så var jag 7-6.
Ja, du gjorde det.
Men det var lite så här, alltså, ja.
Det var mycket på spel.
Ja. Nej, men det var kul. Det var otroligt roligt. Jag tror någonstans här så typ förde det samman oss i laget mycket mer. I och med att det var så tufft och rörigt runt omkring så fan, vi vandrade så väldigt bra. Men sen så många av mina kompisar skulle också vara seniors. Så jag bodde med 4 stycken seniors det året så de skulle också byta.
Okay.
Så det var lite typ en rörig situation. Jag kände någonstans att ja,
det var dags.
Jag var redo typ att flytta. Så då transferade jag faktiskt till Santa Barbara.
Okay.
Santa Barbara. Och ett av mina fokus där någonstans var att jag hade inte presterat så bra i tennis. Så då började mitt fokus från att liksom rent bara jag kommer bli tennisproffs börja skifta lite mer till att jag kanske lägger mer vikt på rent akademiskt och sånt.
Mm-hmm.
Så den skolan då jag bytte till var väldigt bra akademiskt, speciellt jämfört med Louisiana.
Mm.
Men kanske lite sämre tennismässigt, eller sitt sportprogram och så.
Mm.
Men personligen så var det mycket mer positivt för mig, för det var mer som att jag kunde komma in dit och hjälpa programmet i helhet.
Mm.
Mer än att vanligt en droppe i havet i det andra programmet.
Mm-hmm.
Så ja, jag hade en otroligt bra tid där i Santa Barbara och verkligen mina tennisprestationer var mycket bättre där.
Mm.
Men rent sportmässigt så var det en annan kultur. Alltså jag var på västkusten då i Kalifornien och de är lite närmare Sverige och Stockholm när det kommer till, ja, men till kultur och så.
Mm. Mm.
Så jag trivdes väldigt bra där levnadsmässigt.
Mm.
Men sen så andra sidan liksom sport och sånt var nog roligare på LSU.
Mm.
Men ja, när jag kollar tillbaka på det så kan jag säga att jag tycker typ att jag fick det bästa av två världar ungefär.
Ja, häftigt.
Den perioden.
Hur skulle du säga att liksom spelnivån har varit, eller rent tennisnivån på college överlag liksom så här? Vad kan man jämföra med typ?
Alltså, jag kan ju säga egentligen min första käftsmäll på college var lite att jag spelade min första tävling. Och jag kom in lite och jag hade varit så här, jag var inte topp 100 junior, men jag var där någonstans och...
Du spelade väl Australian Open, va?
Ja, i kvalet.
Ja, just det.
Nu är jag skadad så jag tänker mig ingen hejdare. Men i alla fall men jag kan tänka mig verkligen, det kan gå ut till alla juniorer som var lite hybris kanske, som är väldigt duktiga.
Det var lite hybris.
Nej, jag ska inte säga så. Nej, men... Det var lite hårt. Nej, men jag menar, jag var ju lite så, typ, jag hade mina sista juniortävlingar så jag hade spelat väldigt bra. Jag tror jag hade vunnit kanske 2 eller 3 tävlingar i rad och gått till final 2 eller 3 tävlingar. Så jag ganska snabbt hade klättrat. Och sen kom jag då till college och hade väl lite så här, lite höga förväntningar för mig själv. Och så spelade jag första tävlingen på hösten och mötte en kille från en rätt dålig skola i överlag och så förlorade jag den matchen. Och det var verkligen så, jag mötte en kille som jag tyckte var riktigt dålig på tennis.
Mm.
Men var en sån otrolig slitvarg. Så det var väl liksom så här, man fick ingenting gratis. Och det, när man går tillbaka till din fråga, liksom, vad som är speciellt med college tennis är ju att dåliga spelare blir så duktiga på att, alltså otroligt duktiga på att vara bra spelare där någonstans. Alltså de lyckas verkligen hitta sin lägsta nivå någonstans. Eller alltså verkligen, eller typ, ja, lyckas verkligen göra det bästa av vad de har på något sätt.
Varför tror du det? Eller hur lyckas de det?
Alltså jag tror också att det kanske är den perioden om du liksom lite mognas tid där och hittar någon bra tränare som de hittar någon bra balans där. Men det är svårt att säga, men det är någonting med det här liksom slitet och varje boll är så viktig och det är så mycket press någonstans när du spelar i lag. Och att jag tror att de alltså är otroligt duktiga på att alltså vara tuffa oavsett hur dåliga de är.
Ah.
Alltså det är ingenting gratis liksom. Alltså du måste verkligen slå alla.
Ah.
Det är inte många personer som jag alltså fick några matcher.
Nej.
Och det var ju någonting som jag tror man kan komma från lite i Sverige med typ juniortiden. Nu har inte jag liksom, jag var ingen alltså Vindal eller App eller de som liksom verkligen krossade, eller Elias Ymer som alltid vann nästan SM. Men jag var i alla fall någon som i alla fall kom mot slutet.
Mm.
Och där kommer jag verkligen ihåg när jag var typ 12-14 att man fick nästan de första två omgångarna ganska gratis.
Mm.
Av ren respekt nästan, eller att de inte riktigt hade förtroende.
Mm.
Men sen var det lite tvärtom när jag kom till USA. Där var det nästan alltså motsatta, att de inte hade någon respekt för det. Alltså de trodde verkligen genuint att de var bättre än dig.
Mm.
Ändå fast de kunde slå ett slag.
Ja.
Så de lyckades verkligen göra det bästa av, jag menar, de lyckades göra sig otroligt tuffa och slå hela tiden.
Ja, jag tycker ju ofta när jag själv har varit på Future-tävlingar liksom de sista 2-3 åren, att när man ser spelare som har varit på college och börjat spela professionellt efteråt, att liksom man ser nästan direkt att det är en före detta college-spelare i approachen och attityden på banan.
Ja.
Är det mycket snack om det där borta liksom, att ja, men det är liksom, det är fist bump, det är ändå ofta ganska bra kroppsspråk, ganska tuffa på banan så här.
Jag tror absolut det. Det är väldigt mycket som du säger där med liksom fist pump och attityd och liksom slita på varje boll.
Ja.
Och hela den biten, så det är ju någonting som man känner igen när man ser college tennis videor liksom, de som står och skriker och lite sånt. Och ibland kan det gå lite överstyr såklart.
Ja.
Men jag tror det ligger ju verkligen någonting i det där med attityden speciellt. Mm. Att de tror ju att de är bäst.
Mm. Ja, exakt. Det var en coach jag pratade med också nu för en vecka sedan som sa att han sa att det är fascinerande vad 3-4 år med systematisk träning på college till exempel kan göra med en halvdan spelare egentligen. Att de ändå, som du själv har varit inne på, de höjer ändå sin nivå.
Ja.
Kanske av att de ändå får träna på liksom, och vara ganska sedda.
Ja.
Har de inte varit jättebra innan, kanske de inte riktigt har fått den uppmärksamheten, tänker jag, i åren före på samma sätt. Jag vet inte.
Nej, verkligen. Jag håller helt med.
Hur skiljer sig träningen annars liksom i USA från vad du var van vid i Sverige? Var det ungefär samma typ av träningar eller var det annorlunda?
Där kan jag koppla tillbaka lite till vad du sa precis där med systematisk träning och sånt. Mm. Min första skolan när jag var på LSU då, där var det väldigt mycket åt det hållet. Eller det var ju systematisk träning lite överallt, men där var det väldigt mycket grupp punishment, vet du det?
Vad säger man? Bestraffning. Ja, gruppbestraffning.
Ja, exakt. Så när någon gjorde någonting fel så var det hela laget som sprang in. Det var alltid liksom så här. Och någonstans så tror jag verkligen att man, det är ju lite som med, nu har inte jag varit i armén eller militären och sånt, men de skapar ju liksom en viss koppling där på något sätt, att man liksom är tillsammans hela tiden och det blir liksom någon större alltså styrka. Jag tror det spelar in väldigt mycket på attityden, att man känner sig mycket mer bekväm om man är del liksom av någonting större än sig själv, och hela den biten tror jag verkligen gör någonting med människan och dens attityd och approach lite till saker. Så det är väldigt bra så, men sen någonstans där så måste man ha en bra balans också mellan att det blir för monotont eller för liksom systematiskt för alla, för att alla är vi ju ändå unika individer allihopa. Så det var där jag tyckte att jag personligen fick en mycket bättre balans på min andra skola, för det var ju fortfarande ganska liknande med gruppträningar och sånt, men det var mer som att när man körde gruppträningar så tycker jag coacherna var mycket bättre på att fokusera på individen lite. Ändå fast man körde tillsammans allting sånt, så var det mer individspecifikt och det var mer liksom så här, hur vill du spela tennis? Alltså det var lite mer, de försökte förstå.
Mm.
Medan första skolan så var det lite mer så här, ja men du är liten och snabb, du ska spela liksom varje slag cross. Ungefär, ja, det var typ
okay,
så.
Okay.
Om man ska dra det ganska hårt. Alltså det var lite åt det hållet. De som kände mig att spela tennis, så var det, jag är lite tvärtom, att jag vill ha ganska mycket frihet att göra grejer. Mm. Och där var det lite tvärtom när jag gick till andra skolan då, att coacherna frågade i princip så här, hur tycker du om att spela tennis? Och så försökte vi hitta någon liten mellanpunkt där.
All right.
Så jag tror det bästa för människor är ju att hitta den där bra blandningen mellan systematisk träning och individspecifikt liksom någonstans.
Just det. Om du liksom skulle ge ett tips till personer som funderar på college då, vilka bitar är viktiga att ta med i beaktande liksom, när man väljer skola eller när man funderar på om man ska åka över eller inte?
Jag skulle säga absolut, en av de väldigt stor faktor är såklart coachen.
Mm.
Den blir ju, den coachen, om det är en kille eller tjej, det blir ju i princip som din nästan förälder på något sätt. Alltså du tillbringar 5 timmar om dagen med den personen och måste vara redo att göra det i princip 4 år egentligen, om man tänker så. Så coachen är ju en stor, ja, nästan den största faktorn skulle jag vilja säga.
Ja, man ska snacka mycket med coachen innan då, skapa sig en bild av...
Ja, verkligen. Jag tror det är otroligt viktigt. Jag tror det är väldigt viktigt också att försöka kolla med andra människor som har varit där tidigare. Och för om du pratar med dem i laget så vet jag själv att de är ganska apatiska när de vill få in någon. Så jag skulle säga att det bästa är nog att försöka hitta dem som har alltså graduated och så kanske, och försöka ta en, ha en konversation med dem och fråga lite. Men sen tycker jag också att det är väldigt viktigt att tänka på vart du går i skolan. Alltså vart det ligger någonstans. För det, alla är ju lite olika med sin uppväxt och sånt. Och vad man är trygg med. Och man ska ju faktiskt vara där i 4 år. Eller man måste i alla fall gå in med den tanken. Så där tror jag något är väldigt viktigt att känna liksom, ja, men kan jag se mig själv leva här i 4 år? För jag tror det kan vara tufft för många som åker liksom till en väldigt bra program, men det ligger lite ut ingenstans. Och det är kul nog ett tag, men sen när du kommer in på andra, tredje, fjärde året speciellt, så börjar du nog känna att du kanske har gjort det där. Alltså du hittar liksom, det är svårt att känna sig trygg i den miljön helt.
Ja, ja.
Men och sen är det såklart liksom vilka som är i laget och sånt.
Ja.
Tror det största. Men jag skulle nog först och främst prioritera för coachen. För jag tror coachen hänger ganska mycket ihop med vilka spelare som kommer dit också. Om du trivs bra med coachen så kommer nog likasinnade spelare vara där. Kan gissa på, eller? Ja.
Simon, efter din tid i USA nu så har du valt att spela tennis på heltid. Känner du att dina år i USA gav dig en bra förberedelse för det? Eller ångrar du efterhand att du åkte över?
Personligen så ångrar jag ingenting. Jag tycker det är väldigt värdefullt liksom, på många sätt. Alltså, utvecklande både som person och tennismässigt och lite så. Men det som var en väldigt stor faktor i när jag väl beslutade mig att åka eller inte var lite alltså, hur det ser ut på hemmaplan. För jag tror det påverkar väldigt många i deras beslut är att om de känner sig väldigt trygga eller har liksom en bra miljö där de känner att de utvecklas starkt i tennis, så tror jag det är lättare att ta beslutet att stanna kvar och köra en, liksom en proffssatsning. Och man ser ju många människor som kommer upp nu liksom, som kommer liksom direkt från juniortiden eller lite snabbt så. Men jag kan ju ta det lite som mig som exempel och min generation. Jag är då född 96 och var tillsammans med Elias Ymer, Daniel Vindahl och Daniel Appelgren, och så hade vi Filip Möbius och Christian Samuelsson. Och
bra generationer.
Ja, väldigt många. Jag vet inte säga exakt, men jag tror att vi var ungefär 4-5 stycken som var i princip topp 100 juniorer. Ja. Nu är jag lite utanför, så jag räknas inte in det. Men i alla fall, jag tänker om man kollar på pappret så hade vi ett ganska stort lass ändå av killar som var ändå rätt duktiga på tennis. Och nu vet inte jag om jag var precis utanför den cirkeln eller så, men jag hade alltid lite problem med förbundet, med att jag inte tyckte att de använde sig av gruppen på bästa sätt. Utan de ganska tidigt, vill jag nästan säga från 12-13 års ålder, la i princip alla äggen i samma korg.
I Elias och Daniels korg då, eller?
Ja, lite så. Och nu vill jag inte låta liksom bitter så, alltså det har ju gått väldigt bra. Speciellt för Elias och Daniel har ju otroligt stora framgångar liksom på andra håll. Och Appelgren var ju med i mixen där och gjorde ett väldigt bra jobb. Nu håller han på med lite andra saker, men jag tyckte någonstans där bara att man kunde göra ett bättre jobb av att plocka in hela gruppen och liksom försöka få alla att alltså spinna på och förbättra varandra. Och rent personligen så var jag aldrig riktigt med i den cirkeln någonstans, ändå fast jag kanske hade lite kapaciteter och så, tycker jag. Men det gjorde ju mitt beslut att dra iväg på college otroligt mycket enklare. Genom att jag inte hade någon uppbackning här i Sverige. Det är väldigt dyrt att spela tennis på heltid och sådana saker.
Men du menar att man skulle kunna ha en form av team på ett annat sätt då?
Ja, lite av ett team. Jag tror egentligen det typ absolut viktigaste faktorn för mig eller var att det fanns ingen röd tråd någonstans. Alltså jag kände mig verkligen som att jag måste lista ut det på egen hand. Helt. Och då tog jag helt självmanande beslut liksom, att dra till college eller så. Men jag tror någonstans där att om förbundet kanske kan alltså ge liksom en tydligare tråd hur man går tillväga, alltså hur du blir ett proffs, alltså vill du säga lite 12 gånger typ så här, men det här är lite den vägen vi tror är bäst eller bäst möjligheter att gå till proffs. Då tror jag absolut att fler kan köpa att de vill stanna hemma, för jag vet ju till exempel att förbundet är inte överlyckliga på att människor drar iväg till college, för de tycker det blir ett litet hål ungefär i det satsning.
Det finns inga alternativ.
Nej, men exakt, och det är lite där jag tycker det är svårt att komma med ett argument för andra sidan utan att riktigt förklara varför. alltså nu kanske de har lite olika grejer de har förklarat, men de är inget liksom inget counter på varför inte borde åka. Alltså om de säger typ så här, men stannar du i Sverige om det är så här pass bra, så lovar vi att vi styr upp träningar, vi kommer hjälpa dig att sätta ett schema, alltså men någonting sånt där, lite mer röd tråd för att få ett större argument för att stanna hemma gentemot att säga dra inte på college, det slösar in med tid typ.
Ja,
eller,
ja.
Så här, eller drar du på college och lägger du ner tennis.
Ja, men jag förstår mer, det skulle behövas typ någon form av, vi kan erbjuda så här många tävlingar med coach, vi kan erbjuda träningar på de här ställena eller så här många veckor och så, ja. Så man vet lite mer vad som finns på bordet, ja, exakt, i sitt så, val.
Ja, ja. Ja precis, alltså, någonstans bara lite röda linjer någonstans där du säger, alltså kanske är du så här bra rankad så kan vi hjälpa till med det här, eller
snarare
det här så kan vi göra det. Och...
Hur mycket liksom, kunde din hemmaklubb här i Sverige hjälpa till då? Du spelade på Kungliga då, eller?
Ja, precis. Jag började i Sollentuna tennisklubb och sen så bytte jag till Kungliga då när jag började gymnasiet, 14-15 där.
Men när du stod inför det här collegevalet, vad hade de kunnat ge dig för setup?
Så jag håller på att fundera på det, så jag försöker tänka tillbaka. Och nu var det Magnus Enneberg och Rickard Billing som ansvariga mycket för mig där. Och vi hade alltid väldigt bra dialog. Vi kommer väldigt bra överens än idag på allt möjligt. Och jag tror någonstans där att jag kanske var ganska tydlig på att jag ville dra på college.
Mm.
Och då tror jag istället att de fokuserade väldigt mycket på att hjälpa mig mot mitt mål. Så den biten så... Ja, jag var i en generation där med typ så här, väldigt många killar som åkte iväg till college just där. Jakob Ambelon, Sebastian Schneider. Ja,
just det.
Ett väldigt stort gäng där som alla drog iväg till college under en period.
Ah, ah.
Så jag tror någonstans där så skapades lite mer, ja, med fokuset var college. Och till deras försvar, Magnus och Billing och så, varför de kanske inte pushade mer på att vi skulle satsa heltid direkt. Det är kanske för att vi inte var tillräckligt bra. Men sen såklart också att de kanske var medvetna om hur situationen såg ut. Att så här, ska du satsa heltid och du inte är liksom bäst i Sverige, så kommer det vara väldigt svårt för dig att liksom komma in på något hörn och lyckas få det stödet du kanske behöver för att utvecklas. Och då känns det nog liksom när du väger dem mot varandra mer gynnsamt för dig och säkrare att dra iväg på college. Så är det lite mer liksom mark att stå på.
Jag förstår. Och
ändå kanske inte helt ger upp satsningen så. Men jag är inte helt säker.
Ja. Och nu i alla fall då, så spelar du på heltid. Och gör en satsning. Och jag tror du rankad 429 när jag kollade igår i alla fall. I singel och eller i dubbel och 700 i singel.
Ja.
Ungefär. Vilka skulle du säga är de största liksom svårigheterna i din satsning just idag?
Jag kan säga absolut svårast tycker jag är nivå, vad ska man säga? Alltså från Future-touren till Challenger-touren.
Det är steget.
Kan man kalla stegskillnaden. Mm. Eller alltså lite liksom så här tourskillnaderna.
Ah.
Jag tycker gappen där är enormt stora. Ah. Speciellt nu när jag vill spela dubbel mycket. Som du sa, jag ligger ungefär 420-någonting. Jag tror jag som högst låg typ 360 någonstans.
Ja, exakt. Det har varit lite högre.
Och jag för mig att när jag låg 360 så hade jag ungefär 120 poäng.
Okay.
I dubbel. ATP-poäng då i dubbel. Och jag kommer ihåg att jag sa att jag tror man räknar de 15 bästa resultaten för mig.
Ja, det kan stämma.
Eller 18.
Ja, 14. Det är 14 tror jag det är, för tjejerna i alla fall. Okay. Men ja.
Killar kanske. Ja, men i alla fall. Och i Future, om du vinner i Future då, så får du 10 poäng i dubbel. Och om du vinner 25 så får du 20 poäng. Så jag någonstans där var ju inte jättelångt ifrån typ att nästan ha maxat ut mina poäng jag kunde få på 15 000 tävlingar.
Ja.
Och jag var ju liksom inte i närheten av att komma in i Challengers i dubbel.
Nej.
Med någon lika rankad, utan jag började ju, när jag egentligen kommit in i dubbel var ju när jag spelade med Elias då, som ligger hälften så högt rankad, eller jag ligger 180 kanske när vi körde.
Okej, okay. Jag får bara, innan du fortsätter, bara för det var ganska kul förra veckan för tjejerna, vi räknar på det, om du vinner 14 tävlingar på future-nivå för damer, 15 000, så tror jag du kommer ligga runt 500 i dubbel.
Ja.
Alltså man får så otroligt lite poäng i den kategorin tävlingar.
Ja, verkligen.
Även om du vinner 14 tävlingar liksom så här.
Ja, precis, det var ju det, så det var ju någonstans så här, nu är jag inne på dubbel lite, men där är vi kanske lite mer extremt tror jag. Men där var det verkligen att, alltså, för jag kollade typ hur jag skulle kunna börja komma in i kärntävlingar. Och jag kunde i princip inte se någon enda lösning på hur jag skulle kunna komma in där. För bara för att förtydliga det så här, om du vinner en omgång på lägsta nivån av challengers, så får du 15 poäng i dubbel.
Ja, det...
och vinner du en hel 15 000 dollar tävling i futures så får du 10 poäng och vinner 25 000 får du 20 poäng.
Ja, det är otrolig skillnad.
Så vinner de liksom en omgång i veckan så måste du i princip vinna en och en halv tävling eller ja, beroende på vilken du kör.
Det är otroligt.
Alltså. Så det är lite knepigt där, men det är den absolut största och jag vill någonstans börja närma mig lite Challenger, liksom toren så. Men det är väldigt knepigt att komma in någonstans eftersom att poängskillnaden är så otroligt stor. Nu vet jag att de håller på att försöka införa de här Challenger 50s som ska vara någon liten bridge emellan där, tror jag, för killarna.
Okay.
Men sen så när jag kommer ihåg när jag kollade på schemat när de skulle lägga in det så hade de 3 stycken av sådana på hela året eller något sånt.
Då kommer de bli tuffa ändå.
Så det var lite, lite knepigt. Jag förstod inte riktigt tankesättet, men jag vet inte, det kanske knyter tillbaka någonstans där med att ATP-toren eller proffstoren, WTA-toren också kanske vill liksom förminska antalet proffspelare.
De var inne på det för 2 år sedan ungefär.
Ja, exakt. Ja.
Men om, nu pratar du poängmässigt, om man säger spelmässigt då, liksom så här. Hur ser du skillnaderna där?
Jag tror verkligen att det händer någonting med generationen som kommer upp här nu, att de är otroligt mycket mer hårdslående.
Okay.
Och lite åt det hållet, och det är någonting som jag har tampats med lite, med att jag är väldigt typ en liten konterspelare typ, och lite så här snabb typ defensiv av mig. Men jag har verkligen börjat märka att alltså, när det kommer till nivåskillnad och sånt, så måste man, för att kunna tampas med dem bättre, måste man verkligen ha vapen och man måste kunna vinna matcher själv. Det är otroligt stor skillnad när jag kommer på Challenger-touren och Future-touren. Nu har inte jag direkt någon jättestor erfarenhet av Challenger-touren och så. Men med den tävling jag spelade på Challenger-touren, då vann jag första omgången. Det här kanske var lite rolig exempel.
Ja, kör på.
Och så mötte jag andra omgången en kille som heter Boris Van Schultz. Ah, jag vet. Schultz någonting. Han spelade i Australian Open här nyligen. Kanske jag. Men, okay. Ja, så jag mötte honom i andra omgången. Han låg kanske 160-180 då. Och han var första set. Typ 6-4. Och så kom jag ihåg andra set så ledde jag 4-0.
Okej.
Okay. Och jag kommer verkligen ihåg att jag ledde 4-0. Men i mitt huvud så fick jag pisk. Typ.
Aha.
Eller så, alltså, det kändes,
du trodde inte på det.
Det kändes inte någonstans som att jag vann. Okay. För att när jag typ tänkte på hur jag ledde 4-0 så var det verkligen att han har missat till 4-0. Okay. Det känns fortfarande som att han var i full kontroll av matchen. Det var lite så här, började han sätta bollen i banan så kan inte jag göra så mycket åt saken.
Nej.
Och det var lite, nu kanske jag hänger ihop med, jag trodde på det som jag, men i alla fall så det slutade med att jag förlorade 7-5 det sättet. Så 6-4-7-5 var det.
Okay.
Och jag kommer ihåg att någonting hände med mig där när jag hade 4-0 och verkligen kände att det här är helt hans match. Alltså vill han vinna den här matchen så vinner han, vill han förlora den så förlorar han den. Och det var någonting som gjorde det med att jag har krigat på Future-touren och jag har känt att jag ändå kommit ganska långt på Future-touren genom att spela det tennisen som jag tyckte jag var duktig på. Men så kom jag här och det var verkligen en liten en wake-up call, typ att ska jag komma vidare i min tennis så måste jag verkligen förändra någonting, för att det här är inte hållbart liksom när jag möter någon människa som är på den här nivån.
Men kan man inte tänka att man ska bli ännu bättre på det man gör då?
Jo. Men det var där någonstans typ jag hade svårt att se hur jag skulle bli bättre. Alltså okay. Nästan typ så här, när det kommer till liksom typ det defensiva spelet.
Ja.
Så vet jag inte riktigt hur man kan. Alltså absolut om man kan bli starkare och liksom uthålligare och kanske liksom bli säkrare.
Ha ännu bättre längd.
Ja, men ännu bättre, ja, men typ lite så.
Ja.
Men det var, jag vet inte, det var, ja.
Det kändes inte som
det, men det kändes bara verkligen som att så här, hur jag än gör det så kommer inte jag liksom ha kontroll på matchen.
Nej.
Det kommer fortfarande ligga lite i deras händer för att de är så duktiga på att kliva in och styr mig och jag kan kanske vara stark och springa runt hörn till hörn och hålla emot. Men jag vinner ju inte de matcherna på att jag slår vinnare eller någonting sånt, utan med att han missar till exempel. Så då var det verkligen en liten wake up call och det var där som jag kände en otroligt stor liksom nivåskillnad bara någonstans. Att jag har inget här att göra.
Hur har du förändrat ditt sätt att träna efter det här då? Har du liksom börjat jobba på andra bitar?
Ja, så det var ganska så tur i oturen. Det känns hemskt att säga så. Men sen kom ju corona faktiskt den veckan. Så,
okay.
Så jag och Elias var faktiskt i Kazakstan och spelade en Challenger. Och dagen efter vi åkte ut så ställde de in tävlingen. Eller jag åkte ut. Så ställde de in hela tävlingen för corona. Det här var i mars då.
Ja, jag minns det mycket mars, väl. Vi var i Kairo då samtidigt.
Ja, så vi lyckades precis komma hem. Eller jag lyckades komma, jag kommer inte ihåg Elias vad han gjorde exakt. Men, ja, Så sen var det ju lockdown och corona och det var ju full kaos där i marsen, april. Och det gick väl lite typ 1,5-2 månader där det var lite rörigt i mitt huvud. Ja. Jag försökte fundera på hur ska jag lösa det.
Men har du ingen, du har ingen tränare du kunde bolla tankar med?
Alltså jag har ju väldigt mycket vänner och så. Ja. Som jag har liksom bollat lite, som jag ser lite som mentorer och sånt. Lite Mirka Billing, Magnus Enneberg och typ så här gamla tränare. Så Valentin Manoles. Jag vet, många människor som har varit med mycket när jag växte upp. College coacher och sånt. Men ingen riktigt som har styrt mig så.
Nej.
Så det var ju hela min liksom start på satsningen. Jag har ju varit ganska mycket med att jag tagit mycket beslut själv och hoppat dit vad jag tyckte passade.
Ja,
Och så då, jag vet inte, det gick väl kanske en-två månader där jag gick runt och grubblade lite på hur jag skulle lösa det här. För det var någonstans i mitt huvud typ, jag vill inte spela tennis för att bli bland de 500 eller liksom bäst på Future Touren, utan jag vill, alltså om jag ska satsa på tennis så har jag ju mitt mål att jag vill liksom bli bäst i världen i tennis.
Mm.
Och då måste jag någonstans här, ja, hitta någon lösning på problemet jag hittade med till exempel att jag aldrig kommer kunna slå en kille som är på den nivån.
Mm.
Någonstans, jag kunde bara, det var omöjligt att se i mitt huvud någonsin slå honom.
Nu är alla otroligt nyfikna på vilken lösning du hittade.
Alltså, om man ska säga det enkelt sett så var det så här, jag kom fram till att jag måste lära mig serva.
Ja.
Det känns som en ganska viktig punkt. När det
inte helt oviktigt det här tennis.
Så jag kom fram till att jag måste serva och jag måste kunna slå hårdare.
Mm.
Alltså spela mer aggressivt liksom. Och det var någonting som jag var väldigt inspirerad av, bland annat Mikael Ymer kan jag säga.
Mm.
Min första gång när jag spelade så var jag faktiskt på Indian Wells tillsammans med Mikael och Elias när de var där och spelade.
Mm.
Och Fredrik Nilsson var där och coachade Mikael. Då kom jag ihåg att vi tränade. Och jag tränade med Micke en del i veckan. Han kom inte in i Indian Wells då. Och varje gång vi tränade så kom jag ihåg att jag typ kunde knappt andas för bollen. Han bara klev in på allting som en galning. Och
han jobbar mycket djupligt där.
Ja, tog bollen otroligt tidigt. Mycket. Ja. Bara ta bollen tidigt, uppstuds. Och det var inte ovanligt att han i princip fick bollen i magen typ. Att han nästan sprang in i bollen. Och det var liksom, det var ganska rörigt. Jag kunde se att alltså, det var kaos. Men när han fick till det så var det otroligt tungt. Men bollen spred. Så, och det här var då 2019.
Ja.
På våren där någonstans.
Okej.
Okay. Och jag kommer ihåg Fredrik Nilsson var liksom pushade honom framåt. Och du ska liksom spela snabbare och hela den biten. Och i stunden så kommer jag ihåg att det var lite så här rörigt, men jag förstod ju klart vad de var ute efter.
Mm.
Och det här kommer jag ihåg kom tillbaka väldigt mycket då, i princip ett år senare där 2020 när jag satt och försökte luska ut lite hur jag blir bättre. För jag tänkte, ja men Micke han är lite mer av en, kanske varit en defensiv konterspelare och så. Och nu på senare tid så har han verkligen lagt om att han har en skift där någonstans, att han kan kliva in mycket mer på ett helt annat sätt. Och han har utvecklat sin sur bland annat och lite sådana saker. Och det var ju ganska tydligt också efter den här perioden, så det var ju då han fick sina otroliga språng på rankingen och sånt över sommaren och speciellt hösten där sen, när det kändes som att hans spel började klicka liksom. Mm. Han började hitta lite den där balansen mellan att vara defensiv och offensiv och kliva på. Så jag drog mycket inspiration av just den perioden, och jag kom ju fram till att jag är inte den som kommer slå hårdast, men jag kanske kan spela snabbare genom att verkligen utveckla mitt djupledsarbete. Och då var det faktiskt Valentin Manolescu som vi spelade lite golf där.
Lite. Det kändes som att ni spelade ganska mycket ett tag.
Men ja, ja. Precis där på våren så spelade du golf och jag gillar väl. Vi brukar tänka ganska mycket och prata ganska mycket om lite alla såna här saker. Och då diskuterade vi, ja, jag diskuterade mina problem och han erbjuder sig att börja hjälpa mig. Och han är lite av en teknikguru skulle jag vilja påpeka när det kommer speciellt till surven och saker. Så han satte mig i kontakt med en fyskille som heter Kalle Engström. Och han satte mig sen i kontakt med en naprapat som heter Victor Eisenholz. Och det var lite komiskt, för det var någonstans som att en cirkel slöts där lite med att Kalle och Victor kände till mig från att jag var 12 ungefär i Sollentuna.
Mm.
De var lite där någon gång då och hjälpte till. Och Valle var min tränare i Sollentuna. Men på något sätt så formades det lite av ett team där. Och mitt mål var ju som sagt då att börja spela aggressivare och starkare tennis och lära mig surva. Och då var det ganska klart egentligen att jag behöver bli starkare. Alltså jag hade väldigt mycket fysiska limiteringar som jag kanske kommit undan med genom min liksom, gymnastikbakgrund och sånt. Att jag är smidig och lite så kan jag avbelasta vissa muskler och ja, klara mig någorlunda bra med den fys jag har. Så då i princip så kom jag fram till att anställde Kalle då som fullansvarig fystränare för mig och styrde allting i princip när det kom till liksom tennismängden och så. Och sen så har jag sen somras, förra sommaren då, kört otroligt mycket fys och haft egentligen som en 6 månaders off-season. Där jag knappt spelat mycket tennis. Och verkligen byggt upp fysiska och försökt ändra hela min spelaridentitet, vill jag påpeka.
Mm.
Och det har gått väldigt mycket upp och ner. Jag spelade några tävlingar på sommaren mot deras vilja egentligen. Alltså jag typ tvingade till mig det för att jag hade som spel. Abstinens ungefär. Och det gick inte jättebra. Men det var någonstans där och då kände jag mig, jag vet inte hur mycket kände sig då, men om man går tillbaka till det med Indian Wells, att det var rörigt liksom, han fick bollen i magen liksom när han klev in och sånt. Jag kände samma sak, eller alltså väldigt liknande, att jag kom och klev in bollen och jag var så snurrig, alltså det var typ som att jag spelade tennis och var full.
Jag hade
ingen koll på bollen, jag klev in och timingen var off och fram och bak och alltså jag vet inte, det var bara helt annorlunda. Men på någonstans hade jag verkligen committat till det här och jag var redo liksom att jag kan gå ner i botten på det här. Mm. Eftersom att det kändes som min enda utväg liksom, för att kunna fortsätta spela tennis.
Mm.
För det är svårt att se att jag själv liksom fortsätter en tenniskarriär när jag känner att jag inte har något att hämta egentligen med den kapacitet jag har.
Men har du börjat hitta rätt balans nu då, eller?
Ja, verkligen. Så det var någonting som klickade lite under elitserien speciellt. Mm. Och det var lite det som var planen hela hösten, att vi skulle försöka toppa. Om man går tillbaka till Kalle, han är otroligt duktig på periodisering och liksom väldigt individspecifik när det kommer till fysen, och jag tycker han jobbar otroligt modernt.
Mm.
Jag har varit lite i kontakt med olika fystränare och sånt tidigare och har lite koll, men han är verkligen liksom den absolut mest moderna sättet han approachar tennis som sport eller sport i allmänhet. Han har liksom en väldigt divers bakgrund genom att hjälpa hockeyspelare, för detta proffsbrottare, mycket judo och alla möjliga sporter. Och det är det jag gillar så mycket med honom, är att han någonstans typ tar bort tennis lite och fokuserar mer på rent biomekaniskt vad du har för vad som krävs för att vara en bra tennisspelare. Liksom, eller inte tennisspelare, utan vad som krävs för att du ska kunna rent fysiskt röra dig på det sättet som krävs i den sporten, och att du ska liksom ha vad som krävs för det.
Mm.
Tappar jag bort mig lite här nästan.
Nej, men känner du att du har börjat hitta liksom rätt balans i spelet?
Ja,
här, liksom?
Ja, men exakt. Så det var lite där att så med periodisering och sånt så hade vi gått ner och upp och liksom försökt bygga mycket muskler. Då bryter man ner väldigt mycket och inte kanske bästa tennisformen.
Ja.
Och då var alltid planen då att försöka toppa till elitserien. Ja. Och där var det verkligen någonting som klickade med att jag kände mig otroligt bekväm i spelet. Alltså det var någonstans, innan så var det, jag kände mig så stressad hela tiden. Jag sprang fram och bakåt och så. Mm. Och sen var det någonstans som att jag hittade lite av den här balansen mellan att spela min defensiva sätt jag är bekväm med, men sen ändå liksom växla om till offensivt naturligt.
Mm.
Och då kände jag verkligen, alltså, ja, mina resultat under elitserien tror jag backar upp det lite också, med att jag började spela mycket bättre tennis. Och det var en helt annan tennis som jag aldrig spelat i hela mitt liv, med serven började klicka.
Kul!
Så då, ja, då kändes det någonsin, jag fick upp lite förhoppningar igen att man kanske
kan
ha lite mer att hämta.
Men du berättade här flera gånger att du liksom kollat lite på Micke Lymer då, hur han tränade under en period liksom. Ja. Och du har förstått som så går det att jämföra lite era spelstilar både tidigare och kanske nu då. Känns det som att, tänker du att ja, men han är ändå topp 100, att det kan jag också nå då? Eller är det stora grejer som skiljer ändå, skulle du säga, mellan er?
Alltså det är ju stora skillnader. Alltså Micke är ju Micke, och han är ju liksom otroligt duktig på vad han gör.
Ja.
Så vi är ju såklart annorlunda, men om jag ska försöka identifiera mig med någon så tror jag att Micke är absolut någon som jag kollar väldigt mycket på vad han gör och hur han försöker utvecklas. För att, ja, som du säger, vi har lite liknande kanske bakgrund när det kommer till att vara väldigt defensiva och tycka om. Jag tycker det är roligt nästan att springa runt och jaga bollar på banan. Och sen då hans resa antaget där är någonting jag har försökt efterlikna väldigt mycket.
Mm.
Och det är uppenbarligen gått ganska bra för honom.
Ja, verkligen.
Ja, men så är det någonting jag har dragit otroligt stor lärdom av. Och jag känner ju Elias väldigt bra också. Vi var ju i Ystad till exempel innan elitserien och körde. Och där var också liksom lite grejer bara med att få hänga med dem. Tror jag är otroligt lärorikt. Så jag skuggade liksom honom i Ystad.
Mm. Vad lärde du dig då? Topp 2 lärdomar från Elias Ymer i Ystad.
Alltså, det är alltid känt till liksom, men det är ju jobba hårt liksom och slita. Han var ju en galning och en grej här, jag kan ju säga absolut största lärdom jag drog av Elias var liksom att han verkligen tänkte. Han tänkte mer på han fokuserade inte riktigt på stunden. Jag kan säga att det är lättare om jag förklarar situationen kanske. Det blir nog bäst. Men vi var i Ystad där och spelade den här supersommartouren.
Ja. Tror jag.
Och jag åkte ut i gruppspelet där. Och så hade vi... Ja, så hade jag pratat med Elias och liksom att jag skulle träna och vara där med honom i 2 dagar eller tills tävlingen tog slut. Och han gick ju vidare i gruppspelet och så kom jag inte ihåg att han mötte i semifinalen, men sen skulle han spela final mot Marcus Eriksson sen.
Mm.
Och jag tror han skulle spela final klockan 10 på, säg, lördagen, söndagen. Ja, säg söndagen var för enkelsen. Mm. Och så han spelade semifinalen och kanske någon match innan också på lördagen. Och vi hade tränat och jag hade fysat lite och sånt under tiden han spelade matcher och typ försökte liksom hålla igång lika mycket som han spelade. Och sen kom jag ihåg, efter matcherna så skulle vi jogga, typ skulle löpa lite på stranden där och sånt och köra en liten typ så här intervallträning.
Mm.
Och då efter då han hade spelat 2 matcher tror jag. Så då började vi så här uppvärmningsjogg tänkte vi. Och så slutade det med att vi löper typ så här 30 minuter ganska intensivt tempo tyckte jag. Så det var ganska tufft. Sen går vi ner på beachen och så körde vi liksom intervaller med motstånd i kanske 30-45 minuter.
Uh-huh.
Jag var rätt sliten där. Och sen så vi käkade middag och gick och la. Och sen så hade jag ändå final där mot Marcus Eriksson.
Mm.
Och då kom jag ihåg att han sa, men vi ses 7:30 på gymmet imorgon. Mm. Och jag hade också liksom, jag hade ett fysschema och gymschema som jag hade fått av Kalle och lite grejer som jag följde. Och då kom jag verkligen ihåg att jag bara, men det är klart att jag kör på, men du har ju final liksom på morgonen. Mm. Direkt efter han bara, ja, men det spelar ingen roll. Jag är liksom, så jag följer ett schema. För han följde Andy Murrays, tror jag det var.
Okej.
Okay. Det var en grej borde jag lagt till i början. Men under corona då så hade Andy Murrays fystränare, tror jag, erbjudit ett liksom fysschema och sånt för alla, vet inte vad, men kanske topp 250 spelare i världen.
Aha.
Som de hade tillgängligt.
Okej.
Okay. Så det var någonting då Elias hade bestämt sig för att ta del av. Jag tror inte han heller hade någon riktig tränare och så då.
Just det.
Så han liksom hade... Ja, men jag hade ett schema där någonstans. Och han var verkligen så committad till det här schemat och det här liksom, den här planen.
Det spelar ingen roll att han hade match.
Det spelar ingen roll att han hade final, utan han hade på schemat att han skulle göra ett jag tror det var typ så här, ja, men så här bicep, inte bicep, men typ så här, kanske så överkroppspass och lite typ så här höftbålpass. Så jag kommer ihåg att vi gick upp där vid 7:30 eller någonting sånt. Och så körde han liksom deadlifts, han körde liksom skivstångar, lite typ snatch, jag vet, alltså så här, körde liksom ett otroligt tufft överkroppspass, kommer jag ihåg speciellt, men också liksom, ja, men typ helkroppspass.
Mm.
Sen så gick han in 1,5 timme senare och spelade då liksom en match mot Mackan, och nu gick det väldigt bra, man tror jag 6-1-6-0 eller någonting sånt.
Det var väl inomhus för det, regnat va?
Ja, det slutade, det sista gamet var inomhus.
Ja, just det, så var det, exakt.
Men jag kommer ihåg att det var någonting där som jag verkligen, alltså klickade lite att, alltså någonstans måste man acceptera att man kanske inte kommer prestera sin bästa tennis om du har en plan. Nu gick det ändå vägen där, men det var verkligen som att han var typ beredd att inte spela på topp den matchen, för att han var mer fokuserad på att hans mål var ju liksom att bli, alltså, bäst
i världen i tennis. Det var
större än så. Ja, exakt. Ja. Och det här sommartouren, hur viktig den än var, så var det bara ett steg på vägen.
Ja.
Och det viktigare är liksom den processen. Och någonstans där så tror jag verkligen att jag var i en period med min satsning där jag precis hade spelat typ TP Open där och fått stryk 3 matcher. Jag tror faktiskt jag hade förlorat 7 matcher i rad innan jag var med honom i Ystad där.
Mm.
Och jag kan nog inte komma ihåg senast jag hade förlorat så många matcher på rad. Och det började verkligen ta i mig, alltså rent mentalt.
Mm.
Alltså jag hade förlorat mycket människor som jag aldrig skulle kunna se hur jag skulle kunna förlora mot.
Mm.
Och jag tror verkligen det där var stärkande på något sätt, att alltså se en person som Elias, som ändå har kommit så pass långt i sin resa, fortfarande var så committad till själva resan att han sket i, eller alltså var beredd liksom att offra liksom kortsiktiga saker, för att han visste ändå vad hans mål var. Det är ju liksom att bli så bra eller så högt rankad som möjligt liksom på världsranking i tennis.
Mm.
Så någonstans där försökte jag verkligen ta efter det, med typ att jag har ju mina prioriteringar, ändå fast jag alltid vill spela så bra tennis som möjligt, så är någonstans liksom huvudmål ändå i fokus, och har jag en plan så följer jag den planen till punkt och prickta. När det kanske kommer på bekostnad av kortsiktiga saker som de inte tog här och där och sånt.
Mm. Vi sitter ju här en måndag nu, Simon. Och förra veckan så blev det bestämt att de svenska future-tävlingarna i maj kommer ställas in. För både herrar och för damer. Hur viktigt tycker du det är att vi har tävlingar i Sverige för den här kategorin spelare som du är på, till exempel?
Jag tycker otroligt viktigt. Alltså det är svårt att beskriva hur viktigt det är egentligen, tror jag. Men det är någonting där med att ha tävlingar på hemmaplan som är både självklart viktigt för de spelarna som är i den situationen, att de behöver liksom få chanser och tävlingar. Och det är ju alltid, det finns ju en anledning till varför liksom fotbollslag och sånt presterar bättre på hemmaplan än bortaplan.
Ja,
tror jag.
Hemmaplansfördelen.
Ja, men exakt. Men det ligger ju någonting i det där. Men sen tror jag också att det är så här faktorer som man lätt kan glömma. Men typ när det kommer liksom till nästa generation och människor liksom att få se den här nivån på hemmaplan och se liksom utländska spelare komma hit och spela. Och alltså förstå, jag vet inte, ganska svårt att plocka ner det till varför det är så viktigt. Jag tror det är nästan så här, hur kan det inte vara otroligt viktigt? Alltså det,
men tänker du att det är liksom att man slipper resa så mycket, eller att man känner till klubbarna det spelas i, eller tänker du att det är support på läktarna, eller vad? Om du alltså, försöker ändå så här, vad är det liksom? Så här?
Jag tror verkligen det är en mix av allt det där. För det är någonting med det hemmaplan med support från läktarna. Alltså, oavsett om du känner den eller inte, så tror jag alla har en tendens att supporta liksom sin nationalitet och de spelarna. Men sen också med liksom upplägget och miljön och väldigt stark trygghetsfaktor, tror jag, liksom att vara i Sverige.
Mm.
Och såklart liksom resandes och hela den biten spelar ju alltid roll. Men det handlar ju väldigt mycket också om, ja, men kanske möjlighet att få wildcards och sånt. Och nu pratar vi om futures i och för sig, men jag tycker det är väldigt sorgligt på någonstans att de här challengerna försvann från Sverige. Mm. Och de tycker jag nästan är viktigare än futurerna på något sätt. I och med vi pratade lite där om de här stora stegskillnaderna. Men man ser ju, eller ja, jag vet ju nu liksom, alltså hur viktigt eller hur värdefullt liksom ett wildcard eller bara en chans liksom att kunna få spela där och ta poäng. Jämfört med att inte ha, eller alltså så här, behöva komma in dit själv på någonstans. Alltså, det är klart att man kan se det som en genväg någonstans på det sättet. Men det ligger ändå någonting i det. Och, vet inte, jag kan inte det här i huvudet, men när jag kommer till liksom Italien. Och, jag tror du skrev någonting om det nyligen. Det kanske var Tennisportalen som skrev något där. Om Italien, hur mycket tävlingar de har ökat. Och man ser ju nu lite nästa generation som kommer upp där. Mm. Och jag tror verkligen att det är en... Alltså det är en långsiktig satsning att ha tävlingar på hemmaplan.
Mm.
Det är ingenting liksom i stunden, utan det är otroligt mycket större än så, tror jag.
Mm. Mm. Så hur tyckte du det kändes när de ställde in här nu då förra veckan?
Ja, det var ju väldigt knäckande på ett sätt. Alltså jag hade ju planerat att spela dem såklart.
Mm.
Jag tror till och med jag hade anmält mig till dem för 3 veckor. Alltså jag
hade var taggad.
6-7 veckor i förtid hade jag anmält mig till dem. Men ja, så det var ju lite knäckande. Man måste ju komma på andra lösningar.
Mm.
Jag tänker, nu har de där lite erbjudandet med att hjälpa till om man åker till Turkiet, vet jag, och så.
Ska du haka på det?
Jag använder mig till tävlingen i alla fall. Sen får man se lite, det var ju lite otydligt där, alltså, vad är det för stöd?
Ja, det, alltså, det var inte riktigt klartext där kanske.
Nej, så vet jag, om man får en hundring liksom, och säger, jag vet inte. Nej, jag vet inte, men allting uppskattar såklart, allt stöd liksom, sånt du kan hjälpa till med.
Mm.
Men... Nej, det var, om man ska bara svara rent direkt på tävlingen, att de ställs in, så är det väldigt knäckande på något sätt.
Mm.
Man ser alltid fram emot svenska tävlingar när man kan träffa sina kompisar och sånt, och alla kan liksom ha möjlighet att visa sig lite.
Jag tror precis som du säger där, när du säger att det kanske hade varit ännu viktigare att ha challenge-tävlingar. Men jag tänker att de här tävlingarna ställs in, det drabbar ju mest de som är precis på gränsen till att komma in i future-tävlingarna.
Ja, exakt.
Att de spelarna som jag tränar, som Jacqueline då, hon kommer ju ändå in i 15 000 tävlingar på de flesta ställena. Ja. Eller hon kommer in överallt. Ja. Men det är ju värre för dem som kanske hade hoppats på ett WC eller som var precis på gränsen och ändå hade kunnat åka och hoppas på att komma in i de här i Sverige då.
Ja, ja, men exakt vad du pratade om. Jag kan ju tillägga att jag ska åka på en tävling här alldeles snart, och jag pratade liksom med några svenskar som... ja, men typ Linus Haldin till exempel, som har presterat otroligt.
Ja, men han är ju en av de som kanske drabbas av det här.
Exakt, så han är verkligen, om man tänker på, för vi pratade om att han skulle hänga med på de här tävlingarna, men han kommer ju troligtvis inte komma in i tävlingen.
Nej, det blir förkvalet då.
Så det är lite så här, i och med det så hur, om man inte har någon tävling på hemmaplan där han kan komma in, då är ju i princip hans enda val kanske att åka och spela förkval.
Ja, exakt.
Säger, alltså i Tunisien eller någonting sånt.
Ja.
Och du har ju inte alla tävlingar.
Nej.
Men... ja, som du säger, själva entry-barriären blir helt annorlunda när man inte har någon som hjälp på hemmaplan.
Ja. Ja, så är det. Men om man säger, du har ju liksom, sen du kom hem från college då, satsat fullt ut på din tennis och har världsranking i både singel och dubbel och ligger ändå relativt högt upp på dubbeln då framförallt. Hur tycker du generellt att supporten och stödet har varit från svensk tennis och från förbundets håll?
Ja, om jag ska välja, jag tror inte. Så jag började spela då 2019. Så har jag inte haft en enda riktig dialog eller konversation på något sätt med någon i förbundet.
Inte med någon?
Inte någon. Eller nu lite senaste tiden med Söderling. Och han har börjat hjälpa till lite mer. Men det är lite, tror jag, starkt kopplat till Lidingö.
Du representerar Lidingö nu, ja. Ska vi lägga till.
Ja, men jag vet inte, det var lite svårt. Men ingenting mot, ja. Jag vet inte, det är bara klur. Alltså jag har inte känt någonting egentligen.
Nej.
Eller alltså jag har inte liksom
ingenting. Vad hade du kunnat hoppas på för liksom form av support då? Som är rimligt
alltså,
ändå för en spelare
bara,
på din
alltså,
nivå.
Det hade inte varit stort. Alltså det är inte så, jag menar inte någon ekonomisk support så, men jag tänker bara mer, om vi säger jag började spela liksom 2019 och köra fullt, och så klättrade jag ändå liksom i rankingen, och sen nu någonstans så ligger jag ändå rankingmässigt någorlunda nära majoriteten av svenskar typ. Och ändå med lite i mixen bland de bättre svenskarna. Och jag kände någonstans där bara att, alltså jag förväntar mig inget stöd, men bara någonting liksom, någon konversation eller bara typ, tja du, ja, kul att du kör egentligen, eller alltså någonting sånt, eller kul att du satsar, alltså för jag, ja, allting har ju varit väldigt mycket på egen hand egentligen. Men jag vet inte riktigt vad jag förväntar mig att få, men nej, jag vet inte, bara
att någon visar att du kör på liksom.
Någon vet att man finns egentligen ungefär. Nu är det väl lite typ som att man har kört och så har man varit osynlig. Oavsett hur mycket man kanske presterat eller gjort någonting sånt. Så det skulle jag nog säga är största faktorn, och det tror jag är väldigt oinspirerande någonstans för alla. Vi är ju människor liksom, vi behöver ju bekräftelse någonstans ändå. Så det tror jag är speciellt väldigt tufft när man startar en satsning och man är ju väldigt osäker. Man har ju andra möjligheter att göra andra saker i livet, och man väljer ju bort mycket i och med att man vill satsa på tennis. Och det tror jag verkligen gör det värre också att känna att man får ingen liksom bekräftelse någonstans att det här kanske är ett bra beslut, utan det är nästan tvärtom, att det är tyst på andra sidan. Då står ju liksom arbetslivet står ju dra på ett annat sätt då när man inte känner någonting från ena hållet.
Ja, jag förstår.
Så det är lite svårt att säga på ett sätt, men bara rent mentalt så tror jag. Alltså jag tror verkligen att typ ett mess bara från liksom någon, bara typ grattis till finalen eller grattis till liksom första titeln eller någonting sånt. Så det hade varit otroligt stort.
Just det.
Nu vet jag till exempel att alltså tennis S har ju börjat lägga upp alltså bara screenshots på alla svenskar och sånt. Och det kan ju säga jag personligen, ändå fast jag inte har spelat så mycket och kanske varit med där, så känner jag verkligen att alltså bara en sån grej är otroligt alltså stärkande på ett sätt. Att bara veta att alltså någon vet att man finns på något sätt ungefär.
Det är ju den som har gett det innan. Det är ju Tennisportalen då kanske annars.
Ja, men exakt. Så det är därför, det är verkligen där som jag känner otroligt stor tacksamhet till, ja, men till Alex speciellt och Theodoridis där, som har hållit på väldigt länge och fått väldigt lite tillbaka, tror jag. Alltså jag är ju väldigt mycket på egen känsla, och jag är alltid, ja, men känner otroligt stor tacksamhet, för han är i princip den enda, det är väldigt sentimentalt här, men typ så här, som att han är den enda personen som under satsningen har visat att man finns ungefär, eller visar liksom en,
jag förstår det.
Så här, kul att du satsar, och lite det hållet. Det är i princip en privat person som kommer så. Man visar men liksom att, ja, men så här, försöker liksom lyfta dig och gör mycket på sina kanaler för att alltså visa att du finns. Så det är, ja, det tror jag, så tacksamhet.
Jag vet att man kanske inte riktigt kan göra så här, men om jag ändå skulle klumpa ihop er herrspelare som spelar på future-nivån, ni är ändå ett gäng där, som haft lite svårt att liksom etablera sig på Challenger-touren. Nu har inte du haft så lång tid på det, men generellt så är det ju så ändå. Vad tror du liksom generellt har saknats eller saknas från er svenskgänget för att ta det steget?
Jag har tänkt mycket på sånt här. Och jag skulle nog vilja säga att den största är att vi i Sverige har en väldigt stark klubbverksamhet, tror jag. Alltså när jag kommer från juniorer, och jag tror vi är väldigt duktiga på att skapa mediokra tennisspelare någonstans. Men sen när det kommer liksom till klubben, alla jobbar i grupp, alla liksom gör det här, och det är ju lite bind ihop kanske med lite med jantelagen, lite sådana saker, med alla så här, ska samma förutsättningar liksom och sånt, som är otroligt bra. Men sen när det kommer till en viss nivå, när du ska liksom börja prestera på elitnivå, så behövs det vara mer individspecifikt. Alla behöver gå liksom sin egna väg lite och alltså få väldigt specifik professionell hjälp. Och där tror jag Det är bara min teori liksom.
Men det är den jag är intresserad av nu.
Ja, nej, men alltså, men att vi någonstans typ, om man kollar på en tennisspelare utvecklas i Sverige, svensk tennis då, från min erfarenhet, är ju liksom att man går den här klubbvägen. Man kommer och är liksom lite ännu mängden, oavsett hur bra man är. Och sen när man ska satsa så fortsätter man ofta lite på det spåret och är lite ännu mängden. Och då tror jag att man har svårt att verkligen utvecklas till, jag vet inte, alltså så här, den verkligen exponentiella utvecklingen behövs någonstans där för att kunna tampas med nästa nivå. Jag tror det verkligen ligger någonting i det, att vi har så otroligt många människor, som du säger, som har fastnat på just den.
Man är ju bra tennisspelare, men det saknas ju något, eftersom det är så få. Det är ju egentligen bara Elias och Micke som har lyckats ta det steget.
Ja.
Mackan var nosade lite på det, om vi tänker de senaste åren liksom så här.
Så det har varit lite någonstans där kanske en av mina stora faktorer när jag satsade, eller skulle göra en satsning, var att jag inte vill fastna där. Alltså, och det kanske bygger mycket i det, varför när jag kände det där med Chandler, så var det liksom så här, utvecklas eller dö, ungefär. Typ situation, man ska vara hårt. Men det var väl lite så liksom. Så här, alltså, typ så här, men, alltså, nu känner jag att jag har platåat lite här. Då måste jag ändra på någonting, annars så lägger jag nog ner. Alltså, så här, för jag måste känna så att alltså, det finns något ljus i tunneln. Och det är lite där som jag alltså har sett det lite mer i ögon, tror jag, väldigt många som kanske fastnat på en viss nivå, och så gör de lite samma sak år ut, år in, och förväntar sig liksom samma att resultat. Det är bara helt med samma resultat, eller förväntar sig andra resultat. Och någonstans där så känns det som att jag har hört det för mycket, typ så här, lite sån här, bara, men fan, plötsligt händer det, alltså så här, bara vänta bara på att det ska klicka liksom, ungefär så där. Och lite sånt, och det har väl typ kanske varit min största rädsla, att hamna i någon sån situation där jag blir lite blind för hur det ser ut egentligen. Och jag tror någonstans där, jag vet inte om det spelar roll med vem man har runt sig och sånt, som kan vara liksom objektiv och ge någon bra tips, eller bra liksom, verkligen kunna kanske vara den där. Jag tror man behöver någon som är lite hård och ärlig mot dig ibland, när du har platåat liksom någonstans, att alltså så här, ja.
Ja, men jag tror du har helt rätt. Sen, det kan ju gå fort. Alltså så här, det krävs ju, alltså, gör man några resultat så kan det gå snabbt uppåt, men det kommer kanske inte bara hända. Jag tror du har helt rätt i att om man känner att man har fastnat någonstans, så måste man ju kanske förändra någonting. Sen kan det ju fort, liksom, när man väl har gjort förändring och så vidare, då kan det kan ju komma och göra några bra resultat, och då kan det ju gå snabbt uppåt.
Jag tycker verkligen att gå tillbaka till det du frågade lite om tidigare, vad jag verkligen lärt mig av Mikael och Elias speciellt. Och det är just det här med att de är så committade till en plan. Bara det sättet. Nu känner inte jag till liksom, specifikt mycket hur det är uppväxt och sånt när det kommer till utvecklingen. Men speciellt det där med till exempel Mikael med Indian Wells. Alltså han tycker jag var liksom kaosaktig i sin tennis, troligtvis ett par månader under den perioden när han höll på. Han är nog en kille som legat, eller som ligger då, jag vet inte vad han låg då, typ 200 kanske, eller 250 eller något sånt. Som ändå har kommit väldigt långt på sin resa, men fortfarande söker liksom, han vill bli bättre och utvecklas och är redo att ta tre steg bakåt för att kunna ta fem steg framåt. Alltså liksom så, och samma sak med Elias där sen i Ystad. Alltså det är verkligen liksom testament till hur de jobbar och alltid vill utvecklas. Och det är någonting jag tror man verkligen kan se, eller om man nu får kolla in med ett mikroskop på alla stora proffsen, alltså Djokovic och alltså de killarna, att det är deras utveckling, att de alltid försöker utvecklas, typ Federer till exempel och Nadal, hur mycket han har utvecklat sitt spel på senare år för att anpassa sig mot liksom stark hårdslagande liksom juniorer som kommer upp, så måste han själv liksom börja trycka, jag kan ju inte, jag har ingen koll på dem så, men jag tänker bara att det ligger någonting i att de verkligen är så redo att backa för att gå framåt, som jag tror inte alla är redo att göra i sin satsning.
Nej.
Att de liksom hellre stannar än att de backar. Kanske kan vara ett lätt sätt, eller bra sätt att summera lite på i alla fall min teori med det här, att jag tror många svenskar är väldigt rädda för att gå bakåt sin utveckling.
Och då fastnar man istället.
Ja, men exakt, när det kanske är det som är livsviktigt för att kunna komma framåt. Om man ska summera så.
Vi har varit inne lite på det här, Simon, men jag vill ändå liksom, för att göra det ännu tydligare, skulle du kunna liksom säga den största lärdomen du fick med dig från åren i USA?
Största lärdomen från USA? Lagsammanhållning. att man är liksom en del av någonting större än sig själv. Det var otroligt stort, tror jag, den känslan. Men sen också att klara sig själv väldigt mycket, tror jag nog kanske den största lärdomen också.
Ja, det är lite ytterligheterna.
Ja,
men ändå inte kanske då.
Ja, men de går ju lite emot varandra på ett sätt, att man är del av någonting men samtidigt får klara sig själv. Och där tror jag är väldigt speciellt med att man åker över till andra sidan jordklotet liksom. Och du åker själv, och det är ju en, ja, det är en väldigt stor förändring i livet.
Ja, verkligen.
Där någonstans blir det ju att man måste liksom klara sig själv. Alltså, du har ju, det är klart att du har hjälp på college med tränare och sånt, men det är väldigt mycket grejer som du måste lära dig tampas med själv.
Ja.
Och jag tror verkligen det har utvecklat alltså mig då, när det kommer till liksom mogenheten och grejer som hjälper när man är ute och reser. Mm. Att man kan reflektera och kanske försöka vara lite objektiv i vissa saker, och alltså försöka och hitta lösningar själv. Alltså,
ja, men det är, jag förstår precis. Och då kommer vi in på nästa bit, eller nästa fråga. Vilken är den största lärdomen du hittills fått med dig av tiden som proffsspelare?
Jag skulle nog vilja säga att det inte är någonting jättenytt. Eller, men det är nog att bygga på lite på det jag sa där med college, med liksom att klara sig själv helt enkelt. Och det är någonting som jag tror att jag fick en väldigt bra grund i från college.
Mm.
Så att det inte var liksom en världens chock att åka ut och tävla själv, utan det var liksom, jag kommer ändå med en bakgrund därifrån att åka över till andra sidan jordklotet liksom och lämnat familj och sånt.
Mm.
Och klara sig själv lite. Men sen det största jag lärde mig egentligen från att alltså, satsa på touren är nog det här med från Elias och Mikael till exempel, att hur mycket man måste committa till, alltså till resan ungefär.
Mm.
Alltså att verkligen acceptera att man, ja, man måste förstås tänka långsiktigt liksom på grejer, än kortsiktigt, och hitta den där balansen.
Mm. Ja, det är skitbra. Men, ja. Vad är det senaste du ändrar uppfattning om?
Jag vet inte. Det är svårt.
Ja, det brukar de flesta säga.
Svår, jag vet inte.
Är det något du ändrat uppfattning om sista tiden? Så här,
Det är en väldigt stor fråga.
Okej, du får fundera lite då. Har du någon förebild du sett upp till mycket genom åren?
Förebild? Jag alltid... jag har alltid älskat Djokovic väldigt mycket, om man ska ha det som förebild så.
Ja, det kan man ha om man gillar honom.
Ja, men det är så här, jag tror det är viktigt att tillägga det också som förebild på vissa stadier. Men jag tycker mer, alltså när man går tillbaka till det, lite klara sig själv och sånt.
Mm.
Det är alltid sett väldigt stort med honom. Ända sedan jag såg honom liksom första gången spela.
Ja.
Att det är lite den här känslan, alltså det är han mot världen typ på något sätt. Sånt.
Ja, det har ju verkligen varit en känsla.
Så det är någonting där som jag tycker är otroligt... alltså imponerande hur han har klarat. Sen hur han har tacklat alla bitar och sånt kan jag inte alltid hålla med om.
Nej.
Men när det kommer till just tennisen och hur, liksom, hur han presterar och alltså liksom, det känns som att han har liksom sina mål och vad han gör för att uppnå dem och sånt, är ju någonting otroligt inspirerande, tror jag.
Mm. Mm.
Min del.
Han har ju nästan ibland känts som att han har spett på det, att han vill ha det lite så.
Ja, det tror jag absolut. Alltså, jag kommer ihåg, ja, det kan gå till typ sätt i college. Jag kommer ihåg att det var killar så här som typ inbillade sig själv att motståndaren fuskade.
Ja, för att de ville ha den känslan.
För att de skulle få komma igång, alltså för att de skulle liksom få det adrenalinet. Nu är det kanske lite extremt så, men
varför som hitta det säger, som får igång en själv.
Ja, ja. Men det har verkligen alltid varit imponerad med honom som en idol.
Ja.
På just det lagret. Så lite slitvarg.
En lurig fråga till henne då. Ja. Vad tror du på som du uppfattar att andra kanske inte riktigt håller med dig om?
Jag tror att någonting som jag verkligen börjat köpa mer sen jag började jobba med Kalle speciellt, är då speciellt där att man behöver inte spela tennis för att bli bra i tennis.
Okej, okay. Då får du berätta lite mer om det, tror jag.
Ja, men
här är det många som kan syna dig, tror jag.
Ja, jag tror också. Men det är ganska bred, vad säger så. Men det som har blivit väldigt, väldigt stort här är liksom, om man ska bryta ner sporten i sig, är ju då att man kan hitta ungefär som en... man behöver en viss styrkekapital, man behöver en viss fysik, man behöver en viss liksom allting för att kunna bli bra i tennis. Sen är det klart, det går aldrig undgå liksom känslan av att tro på en tennisboll och sånt måste nötas in.
Ja.
Men det går tillbaka till kanske så här med sprinters och sånt. Hur mycket de nu för tiden börjat arbeta i, alltså liksom med benböj och knäböj, alltså börjat arbeta i gymmet för att bli starkare på sina sprinter.
Mm.
Nu har det kanske alltid varit det, men jag tror att den själva skiftningen nu som händer mycket med tennis och sporter i allmänhet är att du börjar spela mindre ut av själva sporten. men du hittar andra sätt som är mer, alltså bättre för kroppen eller starkare och mer specifika för att utveckla just det du vill utveckla i tennis. Mm. Men det var lite svårt att förklara. Får ringa in min.
Nej, men såhär, vill man förbättra sin serve så kan man göra det på fler sätt än att bara stå och serva.
Ja, jag kan ta ett exempel nu faktiskt som kanske förtydligar lite vad jag försökte säga. Men jag var servade, eller jag har hållit på och lagt om min serve och sånt. Men jag har alltid haft otroligt svårt att få till min andra serve speciellt. Mm. Att få till en kick. Och då insåg vi då att det var ingen teknisk begränsning utan det var en fysisk begränsning helt.
Mm.
Och att jag är alldeles för klen min rotatorkuff, alltså min axel. Så det är någonting vi har arbetat väldigt mycket på senaste tiden. Och där ser man ju verkligen liksom hur vi... Det krävs ju otroligt erfaren tränare för att kunna göra det här på rätt sätt. Men jag har ju mycket olika övningar och sånt som är väldigt tennisspecifika.
Mm.
Som man kan göra då i gymmet.
Mm.
Som är då att du kan liksom få till den träningen i en tennismoment.
Mm.
Mycket mer exakt och specifikt i ett gym. Mm. Än nödvändigtvis på tennisbanan.
Mm.
Så lite det jag går in på när jag säger liksom att man inte nödvändigtvis behöver alltid spela tennis för att bli bättre i tennis. Utan att jag tror att man har bättre möjligheter i gymmet eventuellt. Eller vi har varit i liksom en pool nu till exempel och kört mycket vattengrejer.
Ja.
För att kunna få tag i saker på ett sätt som är väldigt svårt att göra på tennisbanan.
Ja, men jag är helt med. Bra svar. Det är skitbra. En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån?
Good to Great. Tycker jag det är bra.
Vad handlar det om?
Det handlar om att analysera en massa företag egentligen. Som länge sedan jag läste det. Liksom, så att det var till exempel 30 företag egentligen. Bara 15 av företagen varit liksom världsledande, otroligt stora företag. Och 15 av dem försvann i princip.
Mm.
Eller var väldigt mediokra. Och de här 30 företagen startade då på samma utgångspunkt.
Mm.
Utan de försökte liksom hitta, jag tror det var 2 företag i varje. De försökte hitta... Som var i princip på samma period i sin utveckling. Som sen då 10-15 år senare var på helt olika stadier i sin utveckling. Och det är någonting som jag tycker är väldigt överförbart i allt möjligt. När det kommer till med tennis och grejer i livet. Alltså så här, hur de arbetat, vad de lägger fokus på. Eller varför, varför egentligen de utvecklades dit de blev och varför de andra inte gjorde det.
Ja. Ja, men som namnet antyder.
Ja, good to great.
Ja. Vad är bortkastad tid enligt dig kopplat till tennis?
Kopplat till tennis? Ja, men det är ju mycket det med att alltså, träna utan en specifik anledning till varför man gör någonting.
Mm.
Alltså, jag är väldigt jobbig tror jag det att jag alltid vill veta varför.
Ja, det var ett syfte till varför.
Ja, men jag vill förstå syftet och jag tror det ibland har misstolkats lite som att jag ifrågasätter personens kompetens. Men det är mer att jag... För att kunna göra någonting bra så måste jag förstå varför jag gör det.
Ja.
För att committa till. Alltså liksom lite så.
Ja.
Så det är... Ja.
Men det är bra. Jag är helt med. Att göra något som man inte vet varför man gör det.
Ja, men exakt.
Ja. Liksom. Om du var härskare över svensk tennis.
Ja.
Vad skulle du prioritera att ta tag i då?
Först och främst. Hjälp att göra en lite rödare tråd för hur man blir ett tennisproffs.
Från unga åldrar,
från
tänker du?
Från unga åldrar.
Mm.
Och den är absolut inte... Det är omöjligt att göra den perfekt. Liksom, för alla har ju sina olika resor. Men någonstans i alla fall... Försöka skapa någon liten... Alltså tydlig... Plan för hur en ungdom då kan gå tillväga.
Hur en resa kan se ut liksom.
Ja, men exakt. Och ja, som sagt, det är omöjligt att göra den perfekt. Men jag tror i alla fall det är viktigt att... Ha någonting att... se på, alltså någonting lite att luta tillbaka på om man går ner eller upp från den här linjen då till världseliten.
Ja.
Men att jag tror det är otroligt viktigt för alla att bara ha det, för annars blir det väldigt lätt så löst att man som 14-åring typ säger jag ska bli bäst i världen i tennis.
Ja.
Men ingen förstår ju innebörden.
Hur ska alltså, gå till
eller tillväga. Det är liksom så här, jag tror många är väldigt naiva i det, att de förväntar sig att man fortsätter spela tennis och så vaknar de upp imorgon och så blir de bäst i världen.
Mm.
Och det går ju lite tillbaka till det vi pratade om där. Mer liksom utveckla, man gör samma sak varje dag egentligen och förväntar sig att helt plötsligt utvecklas.
Mm.
Jag tror det är väldigt lätt hänt om man inte har en alltså lite riktmärken på vad du behöver göra i de här situationerna.
Det tror jag är bra för många tränare att ha också. Och det är inte absolut. Alla tränare som vet hur man tar fram en tennisproffs. Det är inte alla som har gjort det.
Nej, verkligen. Alltså det är ju väldigt mycket fallgropar. Alltså när det kommer, det är mycket alltså steg man måste ta där med första tävlingen utomlands. Liksom, första, alltså så här.
Ja, verkligen.
Ja. Det är svårt, jag vet hur man ska gå tillväga helt enkelt.
Ja, men någon form av vad är det man säger? En röd tråd, en mall lite grann.
Lite mall, liksom.
Ja. Sista frågan här, Simon. Vill du rekommendera någonting?
Rekommendera någonting? Ja, men jag öppnar lite för diskussioner, men jag rekommenderar att människor spelar mindre tennis.
Säger han i tennispodden.
Jag skulle vilja rekommendera människor att inte grenspecifiera sig alldeles för tidigt. Det är otroligt viktigt att göra mycket, alltså vara som ungdomar, speciellt om man har barn eller vad som helst, att alltså verkligen låta dem testa på allt möjligt, alltså göra, spela fotboll, alltså väldigt mycket. Jag tror det är tufft nu, speciellt med iPads och sånt, att det börjar bli mer och mer stillastående. Men du får ta in med fystränare som kan svara på det lite bättre, men när det kommer till ja, att man inte grenspecifierar sig, utan det handlar liksom om
en bred bas.
Ja, men väldigt, alltså otroligt bred bas, för där tror jag att man kan specifiera lite på senare dagar, men att få till det där motoriska allmänbildningen stänger ganska tidigt, om jag inte minns fel, att det är något typ så här, när man är 12-13 år så stänger det fönstret liksom, för att få in de här motoriska färdigheterna kanske.
Så det är viktigt att träna det i tidiga åldrar liksom.
Ja, för det kanske hänger ihop lite också senare med spela mindre tennis. Nej, men typ så här, med lite fys och det jag pratade om där, med att man kan modernisera lite sättet man försöker utvecklas i sporten.
Ja. Skitbra. Simon, det har varit superkul att snacka med dig. Och lycka till framöver i satsningen.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Tack för att du tog dig tid.
Det där var Simon Freund, mina vänner. Jag själv tyckte det var otroligt intressant att höra Simon berätta om när han kände att det var läge att verkligen utveckla sitt spel. Jag tror det kan finnas många spelare som någonstans kanske är medvetna om det, men som är rädda för att tappa allt för mycket på ranking, är rädda för att tappa spelstyrka. Man kanske testar att utveckla sitt spel och spela på ett lite annorlunda sätt en kort period, men sen känner efter några träningar att nej, det här känns inget bra, och så går man tillbaka till det gamla. Men för att verkligen komma någonstans så kanske man måste våga, som Simon säger, ta ett steg tillbaka för att kunna ta två steg framåt. Det spelar ju trots allt inte så stor roll om man är rankad 700 eller 500 egentligen. Men för att bli 200, ja, då kanske man måste våga ta det här steget. Och verkligen lägga tid och kraft på att verkligen utveckla sig själv. Ja, väldigt intressant. Jag tycker också Simon är inne på ett intressant område med att det blir lite gissningar och det finns ingen riktig mall i vad man faktiskt ska göra eller hur man ska göra för att bli tennisproffs. Och det finns ju ingen exakt väg att gå, såklart. Men jag förstår samtidigt vad han menar, att man kommer till en punkt där man, nej men nu ska jag satsa, men hur gör jag egentligen? Och då behöver man ju någon som man kan bolla de här tankarna med. Det kanske skulle behövas lite tydligare sådana bitar inom svensk tennis också. Som så mycket annat. Tack för att ni lyssnade. Hoppas ni njöt av avsnittet. Och gå nu in och sök på Simon Freunds Pancake Serve och njut av dessa. Ha det gott tills vidare. I nästa avsnitt förresten så kan jag utlova en otroligt intressant gäst. Och ett kanonavsnitt som jag tror flera av er kommer uppskatta. Vi hörs då. Simon, du har ju sista veckorna trendat lite på Instagram. Ja. Med, om man får kalla det, med pannkakserven.
Ja.
Berätta lite, hur kom det sig? Och vad är det för någonting, kanske vi ska förklara också.
Det handlar väl lite om att se ett problem och hitta en lösning.
Ja, det är verkligen.
Och mitt problem har då varit att jag alltid varit ganska obekväm med att slå flacka servar utåt.
Ja.
Och där går tillbaka till att jag tänker ganska mycket, mycket vinklar och grader när jag spelar tennis. Och som högerhänt så har man alltid en ganska naturlig vänsterskruv på bollen.
Mm.
Och då kommer ju då bollen färdas med en naturlig vänster...
Ja, riktigt.
Ja, det kommer röra sig lite åt vänster. Det är ju svårt att få en perfekt rak.
Ja.
Och då är ju som sagt flack utåt i det nätet är som högst.
Mm.
Alltså det borde ju vara en absolut.
Pratar vi back 0-15-rutan?
Ja, exakt. 0-15-rutan. Mm. Om vi ska slå en serve utåt rent gradmässigt och storleksmässigt så som högerhänt människa så är det absolut svåraste stället att slå en serve.
Ja.
Om jag tänker så.
Ja, verkligen.
Och ja, jag hade lite problem med det och sen någonstans så tänkte jag tillbaka typ när jag var 12 och spelade Järfälla på filten där och slog en sån här platser bara för att driva med kompisarna typ.
Ja.
Och så tänkte jag, ja, istället för att försöka tampas med min, liksom, min högerfattning och den skruven, ja, så vände jag bara på det istället.
Mm.
Och ja, så jag utvecklat det lite själv egentligen på senare tid.
Så nu är det liksom en serve med en tvärtom slice-skruv, ja, eller vad man ska kalla det.
Ja, för det kanske är lite mer med det här med att, som jag pratade om med vänsterskruven och sånt, att man har alltid varit lite avundsjuk på vänsterränta,
ja,
med den skruven, att de kan slå den slice utåt, för det är deras, ja, naturliga spin då. Så då så tänkte jag istället, då, hur kan jag göra mig själv till vänsterhänt?
Ja, men byter du grepp i serven?
Ja, också, så jag byter grepp faktiskt precis när jag ska accelerera framåt.
Ja.
Så om man tänker, ja men kastan, precis när du ligger i pilboksläget som man kallar det kanske i tennis.
Ja.
Så kastar jag om greppet lite.
Ja.
Och det blir ganska naturligt för att handen ska ju röras åt vänster.
Mm.
I den situationen, alltså när man accelererar så släpper du bakhanden bakom vänster,
ja,
och så framåt.
Ja.
Och just i det skedet så släpper jag rakten samtidigt och byter grepp.
Okay.
Så det blir lite en timing. Ja.
Ja, men det är lite kul här, för det har ju känts som en kul grej. Men när du förklarar det så är det ju liksom en seriös serve du tränar på.
Ja, absolut.
Eller?
Ja. Jag har inte stått nötten så mycket, utan den har nästan kommit fram lite naturligt typ under matcher och så.
Ja.
Och det kan hänga ihop lite med att jag har utvecklat min serve mycket med speciellt min T-serve på ad-sidan.
Ja.
Och i och med att jag möter mycket duktiga tennisspelare, som jag slår en bra T-sur så är inte de jättedumma. Alltså förr eller senare så inser de att de ska täcka den surven lite.
Ja.
Och i och med att jag inte har någon flaxur utåt eller någon så, så är det ganska naturligt att de låser min styrka där helt enkelt.
Ja.
Och ja, i och med det här så, det egentligen största med den här surven tycker jag är att det öppnar banan. Alltså det gör människor att de måste täcka åt båda hållen.
Mm.
Och det är lite komiskt för att många när de ser den här surven tänker ju såklart liksom på surven. Om jag sätter surven hela tiden, om jag liksom gör S eller vinner poäng med surven.
Ja.
Men jag tror ingen riktigt förstår hur otroligt mycket poäng jag har vunnit tack vare den surven på min T-surv.
Ja, för alltså, de kan inte täcka T-surven på samma sätt,
nej, exakt,
längre.
Alltså det öppnar rutan på ett helt annat sätt.
Ja.
Och jag tror också ligger någonting i det lite så här med stolthet typ, att många människor skäms lite om de är essad med den där surven eller någonting sånt.
Ja.
Så att de alltid nästan är med lite extra på den surven.
Ja.
Vilket öppnar att, alltså jag har känt ända sedan jag började med den surven så kan jag slå en hälften så bra T-surv.
Mm.
Och den blir liksom dubbelt så effektiv.
Hur ofta servar du den här pannkaksserven utåt?
Det beror jättemycket på, alltså det beror helt på, jag var ju till exempel i, ja, det beror helt på vem jag möter. Om jag möter någon som jag känner står och hänger mycket på T.
Ja.
Då drar jag ganska ofta egentligen för att tvinga ut dem.
Ja, det gör det alltså.
Ja. Alltså det händer jätteolika, men sen möter jag någon till exempel i Danmark som tog bollen otroligt tidigt. Då funkar inte T eller utåt surva för att han täcker vinklarna så mycket, så då var det bara kroppsurva liksom. Då slog jag inte en enda sån hela matchen.
Okej.
Okay. Men sen så mötte jag om Marcus Eriksson hör det här. Av elitserien till exempel, då var han otroligt effektiv för han står lite längre bak när jag returnerar.
Ja.
Och när jag började slå några bra T-survar och han tog ett steg ditåt,
ja,
då slog jag istället den här och då tog han två steg tillbaka till vänster. Men ja, någon som står lite längre ut, eller längre, ja, bak, förlåt.
Hur säker är den då? Vad har du för procent på den?
Alltså,
typ.
Alltså jag tror verkligen att av dem jag satt så tror jag nog jag har vunnit 90% av poängerna.
Vad sätter du då? Typ 50%?
Jag skulle vilja säga att jag sätter... Det är dock lite olika. Jag kan slå det lite olika. Så det är ganska svårt att svara på det. Men alltså om jag försöker gå för den på riktigt.
Ja.
Då sätter jag kanske 50%.
Ja.
Men jag kan utan problem om jag vill sätta den fler så kan jag nog ligga på 70%, 80%.
Ja,
och så jag sätter den. Och då tar jag bort lite. Alltså, det finns lite olika sätt jag kan accelerera den. Om jag siktar mer åt vänster. Då får jag inte allt samma vinkel, men då kommer den liksom mot mitten och så spinner den utåt.
Ja.
Det blir typ som en vänster slice utåt som inte är så nära linjen.
Ja.
Den sätter jag väldigt ofta, skulle jag påpeka.
Ja.
Och den använder jag ganska ofta typ bara för att liksom få människan att tänka lite.
Mm.
När det känns som att de är alldeles för bekväma när jag survar.
Mm. Mm.
Men sen så kan jag gå för den när jag försöker liksom slå ett S och verkligen liksom få ut den.
Mm.
då är det nog mindre procentuellt sagt. Men det som är komiskt är ju att när jag slår den lite sämre, den tar ju oftast människorna.
Ja.
Men i och med den spinnen så brukar de flesta panika ganska mycket, så att de...
Den är ju ovan vid
det. Ja, men exakt. Så då blir det verkligen att de tar bollen alldeles för tidigt, för att de liksom vill... Och då kommer alltid bollen till min backhandsida, så då kan jag väldigt lätt surva den och sen sticker jag bara dit. Och då kan jag stå och vänta på bollen, för att jag har inte vet någon än som har liksom verkligen blockat in den rakt och så. Utan att,
spännande. Sista frågan på det. Tror du att sådana här typer av servar kommer öka liksom framöver? Att fler och fler kommer
det tror jag
börja använda det?
Alltså, jag ser inte varför inte. Alltså, det öppnar ju liksom... Jag kan bara säga från mitt håll. Alltså, det är verkligen öppnat otroligt mycket av min serv. Alltså, det är en helt annan dimension typ av liksom, hur mycket jag känner att jag kan få ut och variera min serv. Och det går nästan lite tillbaka till det med att jag har svårt att kicka. Det har varit en liten lösning på kickserven typ. Det är sånt, så det, jag menar, det handlar om att hitta problem och hitta någon lösning som man är trygg med.
Ja, snyggt Simon.